välkommen till Flugfiskeradion. Jag heter Jesper Hultqvist och detta är avsnitt nummer 23. Jag tänkte att vi kör igång med intervjun direkt. Denna gång är ämnet inte fiske. Det handlar inte heller om fiskevård eller något sånt där. Men i likhet med vatten så är det flytande. Det handlar om whisky. Jag har talat med flugfiskeguiden och whiskykännaren Stefan Larsson. Välkommen till Flugfiskeradion, Stefan. Kul att ha dig här.
Tackar, tackar.
Vi ska prata whisky ikväll, men det är också så att du har ju en tydlig anknytning till flugfiske, som är det här programmets generella ämne. Du har nämligen Älvdalens fiskecenter. Kan du berätta vad du gör där?
Det kan jag göra. Jag driver Älvdalens fiskecenter i Älvdalen vid Österdalälven, norra Dalarna. Och vi har en butik. Vi slår framförallt med flugfiske som sagt, och vi har även guide- och kursverksamhet i det här området. Så det är mitt vanliga yrke, så att säga.
Det låter inte helt fel för jag säger då. Men som sagt, du är kunnig inom whisky också. Och det är ju ett ämne som många med mig, tror jag, förknippar delvis med flugfiske eller fisk eller naturupplevelser. Ska vi inte kanske dra den för långt, den där kopplingen. Men hur som helst, vi är här för att snacka whisky ikväll. Någonting som både du och jag är intresserade av.
Ja.
Och om vi börjar liksom från början på något vis. Vilka typer av whisky finns det egentligen i världen? Det finns ju ganska många.
Det finns ganska många varianter idag. Men vi har ju grundvarianten då. Som är den skotska single malt whiskyn. Och maltwhiskyn görs på 100% korn. Och sen så har du ju den stora whiskyn, det är ju blended whiskyn. Och här tillverkar man då även en grain whisky. Alltså på andra sädesslag, till exempel majs, råg eller vete. Och sen så blandar man den med en viss del, ofta 25-30% maltwhisky som bas och grund. För maltwhisken är mycket mer komplex än vad grain whiskyn är. Så där har du de stora två vad gäller whisken. Och sen har du ju, som du själv nämnde här, den amerikanska bourbonen. Men här har du en helt annan råvara. För här pratar vi majs. Minst 51% majs i bourbon. Och det här beror väl helt enkelt på att majs är ett bättre sädesslag att odla i USA. Så att när britterna emigrerade till USA och tog med sig kunskapen om whisky, så tog man helt enkelt det som fanns på plats, och så blev det bourbon av det. Så det är en majswhisky, så lite annorlunda. Här har väl de två, tre stora varianterna i världen idag, om vi säger.
Jag förstår. Och blender då, som du säger, görs av grain och maltwhisky. Ja. Är det en kostnadsfråga, eller varför hade man gör så egentligen?
Nej, det var väl snarare så att maltwhisky från början, som är ett rätt så gediget hantverk, den är ju rätt så tung och komplex i sig. Och från början så gjorde man bara maltwhisky från 1400-talet och framåt. Runt 1833 så kom man på att man ville kanske göra den här whisken lite mer publik och lite lättare och lite billigare. Så man kom på ett annat sätt att göra det här på. Gör du en maltwhisky så använder du kopparpannor. Och det är ett hantverk än idag som tar ett par veckor att hålla på att göra en laddning whisky, så att säga. Då kommer man på att man kan använda en kontinuerlig panna istället. Billigare, enklare, och man kan använda andra sädesslag. Och det här är en kontinuerlig process som pågår dygnet runt, så att säga. Så man tillverkar en massa whisky. Den blir lättare, den blir lite spritigare, blir enklare. Men för att få det här till det man vill ha då, så blandar man en grund på den här komplexa, smakrika maltwhisken, som då ofta folk tyckte var rätt så tung att dricka. Så man försökte helt enkelt skapa en publikwhisky och få ut den mer på världsmarknaden. Och det här fungerade ju, för att än idag så är det 90% blended whisky som säljs i världen om man räknar globalt. Men så där har du grunden egentligen. Och de sista 10-15 åren så har ju maltwhisken fått en renässans, när man har kommit på att oj då, det fanns ett original också. Som var mycket mer komplext och smakrikt än vad den, får man väl säga, blended whisky, det var ju rätt så lika över. Det är inte så stora skillnader på de olika sorterna.
Nej, jag förstår. Du nämnde ju här att en skotsk maltwhisky. Men så vitt jag förstår så finns det ju även skotsk typ av maltwhisky i andra delar av världen. Det finns ju bland annat i Sverige då.
Ja, det gör det. Det här har ju som sagt spridit sig och det är de sista åren. Du hittar single malt whisky, om vi tar den grönwhiskyn, i fler länder än Skottland idag. Sedan länge har den funnits i Irland. Och sedan i början eller mitten på 1900-talet även i Japan, som är nästan störst i världen på att göra maltwhisky idag. Tack vare att man har möjlighet att tillverka enorma mängder i det landet. Och sen har du ju några få single malt whisky i USA. Sen som du nämnde har vi Sverige som idag gör en single malt whisky. Indien har den. Tasmanien, Nya Zeeland. Det finns lite roliga länder. Och sen har du även några länder som har börjat. Ja, Frankrike gör också en single malt förresten idag. Danmark. Och sen har du några länder som tillverkar blends då, till exempel Finland och Tyskland. Så det har spridit sig och blivit mer globalt från att ha varit egentligen bara Skottland och Irland från början.
Jag tror att den här trenden beror på att alla plötsligt ska dricka sån här sprit?
Ja, om jag visste höll jag på att säga. Men jag tror att för en 10-15 år sedan så någonstans, om det nu handlade om tax-free-shopparna på flygplatserna eller hur det här spred sig. Men i vilket fall då så fick ju single malt whiskyn ett, jag tror det här går med trender som allting gör. Att det är populärt ett tag att dricka gin och det är populärt ett tag att dricka vodka. Och sen plötsligt så blev det populärt att dricka whisky. Och plötsligt så upptäckte man, som man brukar säga, bara att oj, vi har ju en single malt whisky. Vi har ett original. Istället för Johnny Walker och Bell's och JB och allt vi har, så har vi ett original här. Glenfiddich var ju tidigt ute på marknaden med sin single malt whisky på alla tax-free, alla flygplatser i hela världen till exempel. Och sen tror jag att man bara upptäckte det här och det här spred sig rätt sakta i början under ett par tre år och sen plötsligt exploderade allting. Och det här gav ju då såklart pengar till industrin, till single malt whisky-industrin, och det i sin tur gav ju dem mer pengar att marknadsföra sig för och så vidare. Och sen skapar man då vissa förutsättningar för det här. Jag tror det är på den vägen är det. Och som det ser ut idag så går det ju bara uppåt. Eftersom det sprider sig nu ut över till andra länder också.
Ja, sen försöker man komma på allt fler, vad ska man kalla dem, gimmicks eller sätt att hitta på nya whisky-sorter eller varianter. För det är väl så att liksom, vi vill alla ha något nytt. Och när en whisky tar en kanske en 8, 10, 12 år och blir till, så är det ju inte så snabba. Det tar ju ett tag helt enkelt att få fram något nytt och då hittar man på andra grejer.
Ja, absolut. Det är inga snabba svängningar här, utan det som du säger, det tar 10 år. Starta ett distilleri idag är det inte enklaste. För du kan ju räkna med att du får lägga ut en massa pengar idag och sen kommer första kronan inom 10 år. Så här har man ju under de 10-15 senaste åren börjat skapa nya varianter. Då, där man, du lagrar ju whisky på ekfat. Och ekfatet sätter ju ungefär 70-75% av slutgiltiga produkten i touch, färg, arom och så, eftersom man använder begagnade ekfat. Man använder bourbonfat och sherryfat. Där man då använder begagnade fat som då får ge sin smak och touch, arom, finish, allting till whiskyn. Och här kan man då skapa sin egen typ av whisky. Och från början så var det mest sherryfat, följde sig naturligt eftersom det var mycket sherry som exporterades till Storbritannien. Och faten blev över för man tappade upp det på karaff och så använde man det till whisky. Men sen kom pengarna in i saken igen. Och för man använde även lite bourbonfat. Så idag är det nästan mest bourbonfat. För bourbonfaten är hemskt billiga att köpa för skottarna. I och med att i USA är det lag på att när du gör bourbon så måste du använda nya fat. Så om man använt dem en gång så kan man antingen kasta dem, göra blomkrukor av dem eller sälja dem billigt till skottarna. Men sherryfaten används igen. Och igen så att säga. Så de är lite dyrare. Så idag är det tvärtom. Att det är merparten bourbon, ungefär 70% och 30% sherry. Men sen har det blivit intressant. Och när du har fått det här intresset på marknaden så börjar man ju idag göra olika finishes som man säger. Man avslutar kanske 6 månader, 1 år eller 2 år på ett annat fat. Till exempel port, madeirafat, konjaksfat, calvadosfat. Man använder till och med rödvinsfat och vitvinsfat idag. För att sätta sin egen lilla prägel här. Och skapa en ny sort. Man kanske använder samma whisky som man har gett ut som en vanlig 12-åring. Men sen så tar man en del av det här och så lägger man sista året av de här 12 på ett vitvinsfat istället. Och så får man en liten annan arom, en annan touch, och så har man skapat en till sort av den här whiskyn utan att behöva göra ny och vänta i 10 år. Så det är väl på den vägen det är. Det är ju intressant, men det börjar bli en djungel också.
Ja.
Med alla nyskapningar.
Ja, och även om det inte fanns sådana här finishing så kan det vara lite av en djungel ändå. För det finns ju som sagt väldigt många tillverkare, ja. Och man snackar om olika ställen de kommer ifrån och hur det påverkar, hur det smakar och så vidare. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det där. Om vi går till moderlandet Skottland då.
Mm.
Så finns det ett helt gäng olika distrikt som ger olika typer av whisky. Kan du gå igenom lite?
Ja, jag kan gå igenom lite grann där. Vi brukar räkna att det finns 5 distrikt i Skottland. Och alla de här distrikten var ju från början, både geografiskt och smakmässigt, så skiljer de här sig åt. Och tittar man då, om man börjar nerifrån i Skottland, så har man ju lågländerna. Mm. Man kan säga att om du drar en gräns mellan Glasgow och Edinburgh och räknar söder om det, så är de böljande kullarna med jordbrukslandskap. Där hade du då låglandsvisken som oftast var trippeldestillerad. Och det finns inte så många destillerier kvar idag. Det finns till exempel Åkentorsan och Bladnoch. Och Åkentorsan gör som man alltid har gjort. Man trippeldestillerar whisken. Så den whisken är den mildaste av alla whiskysorterna i Skottland.
Både du pratade om trippeldestillering. Vad är det normala om man säger så?
Ja, normalt så destillerar man whisky 2 gånger.
Okay.
I Skottland. Destillerar man en gång till så får man en ännu renare whisky, kan man säga. Vilket i längden då ger en mildare whisky.
Okay.
Så att den blir renare. Så att låglandswhiskyn är hemskt snäll, mild. Passar ofta den rena nybörjaren hemskt bra. Som vill ha bara ett steg in i whiskyvärlden och se vad det är för någonting.
Mm.
För den är helt orökt oftast till exempel. Och har en rätt så lätt, lite lätt fruktig klang. Och då går vi sen upp från och passerar över gränsen och kommer vi upp till högländerna. Och det här är det stora området. Så räknar man nästan hela det skotska fastlandet ända upp genom bergen och flodernas land. Här så har du högländerna. Där har du en fruktigare whisky. Mer fyllig, mer smakrik. Ofta mer honung och gula frukter och mycket vanilj i den. Och sen så har de rört ihop det lite grann, för nu kommer vi in lite på flugfiske, kan vi säga. För en av de klassiska flugfiskeälvarna i världen är ju floden Spey.
Mm.
Och Spey rinner ju i norra Skottland. Och den här lilla, det är ju så att när man gör whisky behöver man vatten. Så Spey faller så naturligt som den största floden där uppe och alla dess biflöden. Så här skapades då ett område i området, kan man säga. För tittar man idag på dem, idag är det knappt 100 distillerier igång i Skottland. Och av de här så ligger nästan 60 stycken på några få mil längs flodens berg i det området. Och därför så har man gjort en ruta i högländerna, om man säger så, där man har ytterligare ett område i området och det kallas på Speyside. Här har man lite kraftigare höglandsskiffer, kan man säga, och ofta en mer kärrelagring på dem. Det vill säga att du får en mer ton och ett kärrefat ger en mer ton av russin och nötter och choklad, kaffe och så vidare. Lite kraftigare. Så här finns det en otrolig mängd med distillerier.
Kan du ge några exempel på något typiskt eller bra att testa?
En space som jag tycker är fantastiskt bra att testa och som jag också tycker alla kan testa ekonomiskt, för den är inte så dyr, det är Abelauer. Som ligger precis vid floden Spey. Och det är en whisky som slutlagras rätt hårt på sherryfat. Och det är lite som julafton att dricka den, tycker jag. Den är full i russin, dadlar, fikon, choklad, fruktkaka, lite kaffe, lite valnötter. Det är en riktig godisbomb, kan man säga.
Jag sitter här och längtar både efter jul och whisky när du pratar på det.
Ja, precis. Ja. Så är det. Julafton är en bra whisky då, vet du. Så är det. Så där har du en hemskt bra sån whisky och som jag tycker den ligger otroligt bra prismässigt också, så att den kan alla gott som är intresserade ta och testa en sån.
Mm.
Och går vi sen ner och håller oss på den vänstra sidan eller västra sidan av Skottland och går ut på en halvö som heter Kintyre, en mall av Kintyre, som Paul McCartney skrev en låt om en gång i tiden. Där har vi en liten stad längst ner som heter Campbelltown. Och nu är det så att den här lilla staden med några tusen invånare räknas faktiskt som ett eget område. Och det kan ju tyckas lite förunderligt, för idag finns det två distillerier, bara det är Springbank och Glen Scotia som är igång. Även om Springbank har dragit igång även ett gammalt distilleri som heter Glengyle, så är det ändå bara de två idag. Men den här whisken är då lite annorlunda, för den här ska vi säga på något vis kombinerar den lite salta, tuffa havskustwhisken med höglandswhisken med sin fruktighet och så vidare. Så den är hemskt egen. Och att det är ett eget område beror på att 1925 ungefär så fanns det drygt 30 distillerier i den här lilla stan. Mm. Tyvärr då så började man konkurrera med sig själva och börja fuska lite grann, och det blev dåliga tider på exportmarknaden och så vidare. Så tyvärr slog man undan benen på sig själva, så idag är det bara två kvar. Men det räknas fortfarande som ett eget område.
Okay.
Och sen har vi då den klassiska lilla ön kvar som är det femte området, och det är ju då ön Islay. Som ligger ungefär knappt 2 timmars färd med färja ifrån Campbelltown. Du har 2 öbrevarna som heter Jura som har ett distilleri, och sen har du Islay då som har några till. Och här ute räknar man ju normalt med att här ute görs den riktigt rökiga whisken. Här har du de stora rökiga elefanterna som man brukar säga, som Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg, Kaulila, Beaumont och så vidare.
Mm.
Och det är de 5 områden som man räknar in. Sen har vi några ytterligare öar som räknas oftast till högländerna. I vissa fall så brukar man kalla öarna för The Islands. Då får de ett eget område. Då räknar man in Skye med Talisker och Skapa med, eller förlåt, Orkney med Skapa och Highland Park. Men i grunden har vi de 5 områdena med olika stilar på dem.
Jag förstår. Innan vi backar lite, du pratade om Highland, det är ett stort område geografiskt. Mm. Kan man hitta några typiska whiskys därifrån?
Det kan man göra. Kanske ska ta en från varje område som en typisk om man vill ha en liten inkörsport.
Mm.
Abelard nämnde vi Spey. Och till exempel då, Spey är ju mycket kärre, så att inte så långt därifrån så har du till exempel Glenmorangie som ligger lite norr om Spey vid kusten. Glenmorangie är ju då en typisk höglandswhisky. Den är lagrad på bourbonfat istället till 100%. Och här har du då en helt annan stil med lite gula äpplen, mogna päron, vanilj, lite kokos, banan, citrus i den. Så det tycker jag också är en bra whisky, som är lite typisk höglandswhisky som man kan testa.
Det där lät ju mer som lördagsgodisen som jul, tyckte jag.
Ja, det här är en annan sak.
Ja.
Och här beror det på fatet, vad fatet ger så att säga till whisken. Så det här är mer lördagsgodis. Det här är mer vanilj och frukt och honung och kokos och banan som sagt. Och ett år sedan nämnde vi ju redan som är en sak som man kan testa som inkörsport från lågländerna då. Och tittar vi då på Campbelltown så vill jag ju definitivt framhäva Springbank som jag tycker är en fantastisk whisky. Nu finns det bara 2 där, så valet är inte så svårt. Men Springbank har ju den här egenheten istället, att den har en grund med apelsin och choklad, lite romerska bågar, lite vanilj. Men den har också en viss rökighet, en sälta. Det är lite fiskebåt på havet med saltstänkta vågor och sådär. Så att den kombinerar det här rätt så bra.
Jag tycker personligen att Springbank smakar gammal vind, men det är min högst personliga mening.
Ja, det ser man. Ja. Det här är kul att du säger, för det här är väl kanske en av de som jag tycker intressantaste sakerna i whiskyvärlden. Det är att vi alla har olika referenser till whisky, olika smaklökar, vi har olika doftlökar. Allt beror ju på hur vi är uppfostrade och var vi är uppfostrade, vad vi har ätit och druckit som barn och så vidare. Och vi har skapat vår egen lilla databank i huvudet, det vi kan relatera till saker. Jag tycker den är fantastisk istället.
Ja.
Ja.
Du får behålla den.
Ja, jag gör det.
Ja, jag får väl testa snart igen helt enkelt.
Ja, du får lov att göra det. Alltså.
Ja, precis.
Om vi går ut på Islay så har vi ju lite rökigare whisky-sorter där ute. Och vi har då de tyngsta som finns på tag i Skottland idag på den här ön. Men ska man ha en liten inkörsport, tänker jag, så kan Kaulila vara en lagom whisky. För den är inte riktigt så rökig som till exempel Ardbeg, Laphroaig, Lagavulin. Den är lite salt, lite torr, torvig, lättrökig. Och har en rätt så bra rökighet. Men den har också en botten av lite vanilj och grädde. Så att den vilar på en fin grund, tycker jag. Och det är inte allra rökigaste. Så provar man den och känner att den här rökigheten, det är någonting som jag tar åt mig. Det här vill jag testa mer av. Då kan man gå vidare, tycker jag, på Bomoro. Sen kanske gå upp då på Lagavulin eller Frojgo och så Ardbeg till slut. Som Ardbeg är inte så olik Kalila, men den är mer än dubbelt så rökig. Så att där får man ha säkerhetsbälten när man ska dricka.
Det finns alltså ett mått på rökighet?
Det finns ett mått på rökighet. Och man räknar rökighet i någonting som heter PPM. Parts per million. Och det är när man röker whisky och gör den röker, så röker man kornet. Och det här gör man redan innan man har börjat tillverka alkohol. Så att man blötlägger först kornet och sen då när man så kornet får gro. Och när det gro bildas stärkelse, och stärkelse kan omvandlas till socker och sedermera till alkohol. Så när det här har grott tillräckligt mycket, då vill man torka det här kornet. Då torkar man det över torveld. Och här sätter man rökigheten på kornet.
Okay.
Och det är alltså redan innan vi börjar göra alkohol. Och här kan man då bestämma hur mycket PPM man vill ha. Om då tittar på standardbuteljeringar, för idag finns det några buteljeringar som man tävlar lite också med att göra rökare och rökare whiskysorter, eftersom det är hemskt populärt. Men om vi tittar på en grund på en standardbuteljering, så har ju Ardbeg varit känd för att vara den rökigaste whiskyn, och den har en PPM-halt på 55. Och om vi tittar på en lågländare som Åkentorsan, har 0 alltså följaktligen. Så det har legat mellan 0 och 55 på standardbuteljeringarna. Lagavulin, Laphroaig ligger på 35. Bomor och Kalila ligger på 20 ungefär. Så Kalila ligger på 20. Så du är inte riktigt på den riktigt rökigaste sidan om du testar den. Om du inte har druckit rökerwhisky för.
Vad är då? Finns det något världsrekord i rökighet?
Om det finns något rekord? Ja, jag sitter. Det faktiskt, jag har en flaska framför mig här faktiskt. Jag kan läsa innantill på den. Man har gjort lite försök här. Och de som gjorde första experimentet, det är de mest innovativa av alla i den här världen. Och det är Brochladde på Isla. Som normalt gör en relativt orökt whisky på en 2-3 ppm bara. Har gjort så i många år. Men sen började man experimentera 2002 och gjorde då en sort som heter Octomore. Där man då provade att göra den så röker som 80,2 ppm. Och det var ett experiment. Och det här såg jätteväl ut. Så man har fortsatt. Och sen gjorde ju Ardbeg en på 100 och så vidare. Och Brochladde har fortsatt. Och i min hand har jag nu då, som jag precis har fått faktiskt, några flaskor av Octomore 2. Och den har faktiskt tillnamnet The Beast. Besten, och den ligger på 167 ppm. Så då kan ni göra en liten jämförelse av dem. Ni tänker att Laphroaig har 35. De flesta tycker att Laphroaig är bland det rökigaste man kan dricka. Och så jämför det 35 ppm med 167. Så ja. Då kan ni börja fantisera om rökighet.
Ja, verkligen. Och du nämnde tidigare att det är populärt med rökighet och därför denna trend att man jobbar med det. Det är väl så också att vi nordbor, vi svenskare, extra speciellt rökintresserade, har jag förstått.
Definitivt. Definitivt. Sverige är faktiskt en av de största marknaden för skotsk whisky och framförallt single malt whisky och framförallt rökig whisky. Laphroaig har ju gett ut till exempel ett par utgåvor bara för svenska marknaden. Och Laphroaig är ju då som sagt en av de rökaste som finns.
Har du någon teori om varför vi är så intresserade av det rökiga?
Jag undrar om inte det har lite med klimat att göra. Vi har ju ett halvår ofta här, i varje fall från övre delen av landet, där vi har snö och kyla och det är mörkt. Och det är rätt så skönt att sitta inne vid brasan och berätta fiskehistorier i fåtöljen och dricka en liten whisky, tror jag. Och jag tror att med det klimatet vi har så är det, har det fallit sig naturligt bara att vi tycker om kraftigare, rökigare whiskysorter. Det går att göra jämförelse till exempel med tidigare, så var det här lite intressant. Ett av de land som drack mest whisky i Europa var faktiskt Italien. Ja, alla länder. Men de stora whiskysorterna var i Italien var ju såna här riktigt, riktigt milda, ljusa och lätta som Glen Grant.
Okej.
Okay. Ja, som är alldeles tok för lätt för att dricka tycker jag. Men det var jättestort. Det tror jag har lite med klimatet att göra. För att sitta i 40 graders värme och slå upp en Lafroig, det vet jag väl inte om jag skulle göra själv.
Nej, det låter inte så trevligt faktiskt.
Nej, precis. Så jag tror att det har lite med klimat och så att göra. Helt enkelt.
Och när man ändå pratar om whisky i varma klimat, hur står det till med, får man hälla is i whiskyn tycker du?
Nu kommer ni in på det här. Om du frågar mig personligen eller om jag ska vara jag brukar säga så, it's your own trip to be my guest. Men alltså, jag skulle aldrig göra det. Aldrig någonsin. Det är så här, det är samma här temperatur på whisken. Ja, rumstempererad, precis som konjak. Det är så att kyler du en vara, oavsett om det är mat eller om det är dryck, så förlorar du ju smakämnen och du dämpar doft och aromämnen. Och jag tänker så här, har man hållit på och gjort en whisky kanske sedan 1812 och slitit och till slut lyckas hitta den här balansen mellan söta och bittra ämnen. Och man har fått den, precis den balansen man har i whisken. Och så kommer någon tokjävla och tippar i 10 isbitar och skapar en total obalans i whisken. Nu pratar jag utifrån mitt eget personliga, givetvis. Eftersom vill man ha whisky, då ska man såklart ha det, tycker jag. Men jag skulle aldrig göra det. För att jag tycker att jag tappar så mycket i whiskens smak och arom. Det är den jag är ute efter.
Folk dricker ju sin whisky på olika sätt, helt enkelt. Jag insåg när jag ställde frågan att du nu skulle ha en stark åsikt, åtminstone.
Ja, och det har jag. Men, och det är så här, man säger ju att som sagt, det finns en balans mellan bittra och söta ämnen, och det sägs ju att kylan först dövar de söta ämnena, vilket gör att du dessutom skulle få en något bittrare whisky om du har is i den. Och då vet jag väl inte om det var riktigt det jag var ute efter.
Nej, orden bitter och whisky låter inte som att de hör ihop, tycker jag. På något.
Nej, precis. Precis min åsikt. Men som sagt, det är individuellt det där, och jag ska inte stå här med någon pekpinne, men det här är min personliga åsikt, definitivt alltså. Och framförallt när det är single malt whisky så tycker jag det är snudd på helgeron.
Det kan vara lite dyrt också hela, och spruta med kallt vatten helt enkelt.
Ja, vatten är ju att föredra, rumstemperat vatten. Vill man ha någonting i whisken så är det ju i sådana fall vatten.
Ja, precis, och rumstemperat sådant då för
rumstempererat. Samma temperatur som whisken.
Kan du berätta varför det är lämpligt att bo?
Ja, det kan jag visst. Det är så här att man räknar med att en single malt whisky, när den är klar, så har du ungefär någonstans 250-300 eller drygt det med smak, doft och aromämnen. Och det här är såklart omöjligt för oss människor att känna eller att plocka ut alla de här ämnena. De säger att en hund klarar av det, men de svarar inte om man frågar, så det är problem två. Det är så att det finns ett ämne som heter estrar i whiskyn, och det är smak, doft och aromämnen. De binds, det finns tre olika, och de binds i som atomer i små spiraler i alkoholen. Och alkoholen binder dem här, så de sitter ihop och håller alltså inne en del smak, doft och aromämnen. Ett par av de här är vattenlösliga. Så med några droppar vatten så kan man alltså få några av de här spiralerna att släppa och dela på sig. Mm. Och här har du alltså möjligheten då att kanske få ut en till smak eller doft ur det här. Och sen är det ju en sak till då som man inte gärna vill säga, men vi dämpar ju också alkoholstyrkan. Det blir ju lättare för våra smak- och doftlökar att ta åt sig och dofta och smaka på någonting som är lite mildare, som är lite mindre i alkoholstyrka. Så att vi har lättare att ta åt oss. Därför har man vatten i whisken. Och det här är också individuellt. Jag vet de som har en droppe i, jag vet de som har tre droppar i och så vidare. Och det är individuellt. Jag föredrar faktiskt utan vatten upp till en viss alkoholstyrka. Sen har även jag, är det över 54%, då brukar jag också ha lite vatten i. Bara för att det tar för hårt på mina smaklökar annars.
Jag förstår. Men när vi ändå pratar procent, så det, du nämnde 54% här. Vanligtvis är ju en whisky runt 40.
Ja, idag är det nästan 43 som är det vanliga.
Okej. Okay. Just för att den är ju redan utspädd, eller hur?
Ja, det är den. Whisky när den är färdig destillerad så ligger den på ungefär 70-71%. Och under många år så spädde man ner den då lite grann från början till 64. Och sen la man det på fat. Och sen då så, när man tappar upp den sen, så spädde man ner den till 40 eller 43. Vi hade ju ofta 40 i Sverige som sagt. Men tittar du till exempel i Skottland så ligger merparten på 43. Det är nästan ingen som är 40% där. Så att det är lite olika. Men det där har ju också släppt iväg lite grann. Så att idag är det många som... Man spär den fortfarande, men man spär den till en nivå där man själv tycker att den smakar som bäst. Och då är det alltså inte alls säkert att det är 40 eller 43 på den. Vi tar ett exempel, Telleske, de spär sig inte 45,8 tror jag. För att det tycker de är bäst. Och så vidare. Och sen har du ju också en populär sak idag som har kommit med den här trenden och att det blev kul med whisky och att det blev poppis att testa och ha lite provningar. Att man ger ju ut otroligt mycket cask strength idag. Alltså whisky som är helt ospädd. Som då kan ligga ofta, ja, ska jag säga, mellan 55% och 63%.
Ja, och det är betydligt så, mycket starkare då än de 40-43 som är vanliga.
Det är betydligt mycket starkare, ja. Det är det. Det känns. Och här, men här är ju en whisky som man oftast då använder vatten till. För att överhuvudtaget kunna känna smaker och dofter och aromer. Och 63% bränner rätt bra på tungan. Sen finns det vissa whiskysorter som då är lagda på sådana fat som har gett så otroligt mycket arom och färg och så här och smakämnen till whiskyn så att man nästan inte tror att den är på 60%. Bara för att då tar smaken över en del av alkoholstyrkan. Men för det mesta så är det här ett bra tillfälle att använda vatten när det blir så starkt.
Jag förstår. Nu har jag mina frågor dratt iväg åt andra håll här, men vi höll ju på att gå runt om de olika distrikten. Var det någonting vi hade kvar?
Nej, jag tror vi tog alla fem, va?
Ja.
Det var i Lågländerna, Högländerna, Speyside, Campbelltown och Isla.
Precis. Och sen nämnde du Island, alltså vi snackar Orkney och där. Vad kan man säga?
Ja. Telleskär, som vi har på Skye, är ju, om man gillar rökig whisky, en riktigt trevlig whisky. Den är, har samma ppm, alltså rökighetsgrad, som till exempel Lagavulin och Laphroaig. Men är ändå lite annorlunda. Den är lite mer peppig, ska vi säga. Den är nästan lite mer jalapeno och chili-stuk över den. Lite mer vitpeppar. Den är, så den håller samma rökstyrka. Och går du upp och sen tittar på Orkneyöarna, så har du Highland Park. Som är en fantastisk whisky. Och här har du ju, här har de verkligen lyckats kombinera högländernas enorma fruktighet. Den är enorm botten av honung i den. Men sen har den en brändhet, en rökighet som gifter sig rätt så bra med den fruktigheten. Så det är en fantastisk whisky som har blivit utsedd till världens bästa allround single malt ett antal år. Den har verkligen lyckats kombinera. Och sen har du även Skapa uppe på Högländerna, som är en otroligt, eller uppe i Högländerna, på Orkney menar jag, som bara ligger några 100 meter från Highland Park, som är en otroligt mild whisky. Otroligt mild och fin och blommig och fruktig. Och sen har vi en till då som ibland får stå i skuggan, kan man säga, av Isla. Det är ön bredvid som heter Jura. Det har Isla of Jura. Där man faktiskt som grundwhisky gör en whisky som är relativt lik en höglandswhisky med mycket frukt och så vidare. Men man har även experimenterat lite grann och gjort några rökigare varianter. Det är otroligt intressant över där och vandra på, som jag gjort några gånger. Det, jag tror att det är 192 människor och 6 000 hjortar på den.
Ja, det låter och sen har du ett, vägen.
Ja, det gör det verkligen. Och sen har du ju en ö till då som är faktiskt rätt intressant, för att det är ett relativt nytt distilleri, och det är Arran. Som gör en mild whisky faktiskt. Den ligger innanför halvan Kintyre där du har Campbelltown. Så har du Arran som inte har varit igång så länge. 95 om jag kommer ihåg rätt.
Ja, det finns ju en del nya whisky. De flesta har ju väldigt gärna anor, men det finns ju en del nya.
Det är roligt för att jag har ju som all... som allting i ska vi säga, för hur den är så är det ju business det här, och som i affärsvärlden i övrigt så har du ju hög- och lågkonjunkturer här också, och dåliga tider och bra tider. Och ett svart år i whiskyhistorien är 1983, när otroligt många destillerier lades ner, för det var dåliga tider och många klassiska destillerier gick i graven de här åren mellan 83 och 85 kan man säga. Och sen i och med det här uppsvinget som har kommit här på, som jag säger, det är någonstans de sista 15 år, så har vi faktiskt fått några nya distillerier som har toppat. Till exempel Arran. Och du har ju även ett distilleri på Island, Kilhoman, som också startade. Man var väl klara här 2004 började man bygga. Det blev lite försenat, men man är i alla fall igång. Och det kommer ett och annat litet nytt, och det tycker jag är jätteroligt att branschen har vänt så att det lönar sig igen att investera lite grann.
Men om man nu vill lära sig mer om whisky och sådär, vilka termer ska man kunna för att ta sig igenom den här djungeln?
Oj, som sagt, det är en djungel. Det här är ju... Jag tänker så här, att ska man lära sig... Jag tror att... Man får nog fan lov att dricka sig igenom alla 1200 alltså.
Det är jobbigt, men någon måste göra det helt enkelt.
Ja, det är precis. Det är ett jobbigt jobb alltså. Men någon måste göra. Nej, jag tror snarare så här, Jesper, att man... Det är en fördel om man till exempel... Nu vi har berättat om fem områden här som är olika. Och man kanske ska börja med, brukar säga, och testa. Försöka testa en Lowland, en Spey, en Highland, en Island, Campbelltown, så tror jag att man kan nog rätt så snart känna att det här är lite min stil. Jag gillar den här lite fruktiga höglandsfisken. Och sen kan man därifrån kanske läsa, prata med folk, få info och så vidare. Och ta sig fram till att hitta sin stil på whisken. Och sen tror jag man kan utveckla den här med att gå stegvis upp. Men jag tror det är otroligt svårt att ge konkreta tips vad du ska göra. Mitt tips är nog att man testar en från varje område. Och tar den som man tycker bäst om. Och så kan man utgå och börja testa lite mer i det området. Sen tror jag att man utvecklar. För jag har märkt, jag jobbar ju också, förutom att jag jobbar som flygfiskeguide och så vidare, så jobbar jag även med whisky och har gjort så i... Oj, 15-16 år. Så jag håller ju whiskyprovna och sånt här. Och något som jag har märkt att många som jag har haft fler gånger på whiskyprov som har kommit tillbaka, de började med att tycka om den här milda höglandsvisken. Och så nästa gång jag träffade så var de liksom på det här lite mera Highland Park Orkney. Och sen har jag träffat dem något år senare igen och då är de på Isla. Så jag upplever att många börjar i högländerna och lågländerna, men så tar man, jag tror att man söker lite mer varje gång och till slut så hamnar man bland de lite rökiga sorterna. Tipset måste nog bli.
Är det någon som någonsin vänder åter från Isla Whisky och rökig whisky och går tillbaka då?
Jag tror snarare att det är ett steg i utvecklingen att man gör. Jag tror ingen lämnar Isla och går tillbaka. Det tror jag inte man gör. Däremot så tror jag att det är ett steg i utvecklingen att man... Det är hemskt lätt att bli lite fast när man har kommit in i det efter ett tag och tycker att det här är grejt. Så tror jag att nästa steg i utvecklingen det är att kunna gå tillbaka då och då och lära sig uppskatta... andra sorter, andra varianter, andra lagringar, olika typer av whisky, så att man får en större helhetsbild. Jag älskar ju rökig whisky, jag föredrar rökig whisky, men jag har ändå så lägger jag in liksom, om jag skulle få lov att gradera mina 5-6 bästa whiskysorter så är de flesta röka, men det ligger en spej där också, en höglandswhisky som kommer att ligga rejält bland mina favoriter. Och jag tror att det är nästa steg utvecklat. Att man gör små exkursioner ut i de andra områdena.
Vilken är den bästa whisky du någonsin druckit? Vilket är det bästa glas whisky du någonsin druckit?
Oj, det har blivit några, förstår du. Men om du ska tvinga mig att välja en sort, så måste det nog bli Ardbeg 1975. Kan visserligen, ska erkännas, ha lite att göra med stämningen också, då jag drack det på Ardbeg Distillery i lagerhuset i The Warehouse. Det kan ju såklart ha sitt besökning att göra. Men får jag bara välja in, om jag fick dricka en till, så skulle det bli en Ardbeg 1975.
Varför var den så bra?
Definitivt. Ardbeg är som sagt en otroligt rökig whisky. Den här är också så pass gammal. Det är så här med whisky att som ung så är whisky ofta lite, jag skulle säga, lite vild och galen, lite spretig, lite svår att hålla reda på. Men med åren så blir whisken större och större och större i smaken. Och den utvecklar en enorm komplexitet och fyllighet. Men den dämpar också, skulle jag säga, sprittopparna lite grann. Så att den blir lite mildare i stilen. Men du kan ha en sån här whisky, jag menar, den här eftersmaken, den hade du mun i 2 timmar efteråt. Den var fantastisk. Komplexiteten med smak på smak på smak och doft på doft. Och så att den aldrig gav sig iväg, utan den fanns där hela tiden. Det var en makalös upplevelse. Och det får nog lov att bli den.
Är det någonting jag glömt att fråga dig om whisky som du tycker att lyssnarna borde få veta?
Ja, jag kan väl säga en sak som jag själv gör lite grann, som jag tycker är lite roligt. Och jag tror glöms bort ibland, det är faktiskt whisky och mat.
Mm.
Så att whisken är ju behandlas ju som en dryck enbart för det mesta. Att till exempel äta vilt, om vi säger att äta älg eller hjort eller någonting sånt här, och använda lite maltwhisky i såsen, kan ju lyfta middagen till oanade höjder. Fantastiskt, tycker jag. Och sen ost. Tänk en lite salt nötig parmesan tillsammans med en Ardbeg eller en kaolila, lite röke som också har det torra, lite salta. Också en fantastisk upplevelse. En kärrelagrad whisky, Abelaur, Mortlach, Glenfarclas, till en riktigt krämig lagrad camembert. Också en otrolig upplevelse. Och sen någonting som jag brukar göra till jul, kan jag avsluta med. Gravad lax brukar jag faktiskt marinera i Lafroig. Så jag stänker över lite Lafroig och sen får den stå ett par timmar innan den serveras. Och den blir liksom både gravad och rökt på en gång.
Hur mycket tar du då? Stänker på, säger du? Du dränker inte något?
Ja. Nu frågar du en sån här gammal restaurangchef som inte har några recept i huvudet, utan det är en nypa och ett stänk. Men ska vi säga, om vi tar en sida då, säger vi, av en gravad lax. Så det är halvstor, så tar man väl kanske par centiliter. Man ska inte dränka den, då kommer det bara smaka Lafroig. Utan man stänker över lite grann. Stänka över ett par centiliter. Droppa på dem. Men man får inte dränka den, då blir det för mycket. Man får prova några gånger innan man kommer på det perfekta. Nej, men just det här med mat och whisky, det tycker jag är... Det ska man definitivt testa, experimentera lite grann. Men just ost och lax och såser kan man ha otroliga upplevelser med maltwhisky.
Jag måste testa, särskilt det här med gravlaxen, känner jag att
det... Ja, det måste du göra, ja. Det är fantastiskt. För du får en kombination av gravar och rökt samtidigt.
Ja, det är ingenting jag någonsin funderat på faktiskt, det låter häftigt.
Ja, bra det.
Stefan, om folk och lyssnare här vill ha kontakt med dig, antingen angående fiske eller kanske med en whiskyprovning eller så, hur når man dig på nätet?
Enklast bör i dagsläget vara att titta in på min hemsida, alvdalenfiske.se, alltså Älvdalens fiskecenter. Där har jag ju då, självklart, den här sidan handlar bara om fiske, inte om whisky. Men där står det allt om fisket jag håller på med. Du har mina kontaktuppgifter, så som mail, telefon och så vidare. Så det mesta hittar man där. Jag tror det är enklaste sättet.
Jättebra. Och tack för ett mycket spännande och inspirerande samtal om whisky, Stefan.
Tack själv. Fantastiskt kul.
tack för att du lyssnade. Berätta gärna vad du tyckte om programmet på flugfiskeradion.se eller på facebook.com/flugfiskeradion. Tills nästa gång vi hörs, skitfiske på dig. Musiken är som alltid gjord av Christy McLaren. Läs mer om henne på mevius-musicalli.com.